Det börjar bli spännande. Valet.
Energikrisen.
Ekonomin. Inflationen. Stagflationen.
Almedalen på det.
Och så Magdalena Anderssons kris. Är hon medveten om den?
Det här är politiken med... vad heter de nu?
Maggie Strömberg.
Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Idag röstar riksdagen om budgeten.
Till slut, absolut.
Och det kommer vara klart när den här podden kommer ut.
Ja.
Men det är inte klart nu när vi sitter i studion.
Och eftersom vi var borta förra veckan och hade semester så ignorerade vi hela det trasslet också. På samma sätt som vi ignorerade dagens.
Och det kommer ju vara förstås viktigt för sakpolitiken och landets framtid, vilken budget som vinner. Men annars är ju det viktigaste som har hänt att Centerpartiet har valt sida.
Ja, det skulle ju inte Annie Lööf hålla med om. Det blir allt mer så i den här podden att vi blir som en public service-podd. Där någon måste säga...
Nu... Annie Lööf är tyvärr inte med i den här podden och kan försvara sig.
Det finns andra företag som också erbjuder den här typen av varor och tjänster. Men så nu är det sagt att Annie Lööf har ju inte sagt, håller ju inte med om att man har valt någon sida.
Nej, men om man då får liksom låna Ulf Kristerssons resonemang, hur många gånger kan man släppa fram en S-statsminister och en S-budget utan att ha valt sida?
Ja, många gånger kanske. Jag vet
men
inte. Det
är
riktigt intressanta.
Kan inte vi bara ändå säga att hon har valt sida?
Jo, det kan jag absolut.
Alltså,
absolut.
Kan vi inte, liksom, om vi ändå ska hålla oss till liksom, sanning och verklighet.
Om det finns två sidor, då har Annie Lööf valt sida. Och det gör det ju just nu. Och det spännande med det är ju att det gör ju mer ont än man kanske trodde i Centerpartiet. Tycks det som. Alltså det här har ju varit en grej hela mandatperioden. Från januariavtalets bildande och hur man reagerade på det. Men ett tag så var det verkligen så att de som var starkast kritiker till samarbete med Socialdemokraterna försvann ju. Emil Källström försvagades. Och liksom...
Eskil Erlandsson.
Dessutom. Fredrik Federley. Alla de som var tunga personer som ändå hade skarpa invändningar ända in i VU där på slutet med januariavtalet, de försvann ju.
Men gör det så ont? Förlåt, det är min malmitska som blir krånglig.
Det gör ju
vokaler.
Ont på fel ställe.
Nej, men för att jag tänker partiet. Så här, alltså, länge har det ju gjort ont och de har ju gnällt och de har... smsat på nätterna om sin identitetskris. Och
Helena Lindahl håller på i Västerbotten. Det är det du håller med.
Nej, det var inte Helena Lindahl som smsade mig på nätterna, vill jag bara tydliggöra, utan andra. Men jag tycker det har varit ganska tyst nu ändå. Och lite som att man i partiet ändå har accepterat att det är så här det kommer vara.
Jo, men
för att det finns inget alternativ.
På ett ställe i partiet, eller möjligen ett och ett halvt eller två, så har man inte gjort det. Utan tvärtom blivit mer högt kritisk. Nämligen i studentförbundet. Och i någon mån i ungdomsförbundet. Och det är det som är det episkt roliga. Det är inte roligt, men det episka i detta. På 90-talet, när Olof Johansson budgetsamarbetade med Göran Persson. Och då övergav liksom den bildska regeringen och det fyrpartisamarbete i borgerligheten som fanns då. Så var ju också Centerpartiet med på det. Förutom studentförbundet och så småningom ungdomsförbundet. Och de som satt i studentförbundet då, de utgör antingen dagens centerpartiledning eller är fostrade av den studentförbundsledningen.
Det var Martin Ådahl.
Det var Martin Ådahl, det var Elisabeth Ann Ringqvist som nu är på väg in i riksdagen. Det var Gustav Hemmingsson som är ledande i centerpartist i Stockholmspolitiken och ytterligare några andra. Och hela deras idé eller deras skäl till att vara inne i politiken var ju att svänga Centerpartiet rätt. Tillbaka hem till borgerligheten.
Tror du att de har gått och bett Olof Johansson om ursäkt nu?
Jag tror absolut inte. Men det skulle vara väldigt roligt att se. Olof Johansson är ju lite känd för att vara gramse och butter.
Mm.
Eller ha lite temperament, kanske till och med. Och kanske lite långsint också. Så det skulle vara en väldigt rolig scen att se.
Men jag intervjuade Annie Lööf i augusti. Alltså jag har ju träffat henne sedan dess. Men jag gjorde många långa intervjuer med henne. För jag skrev ett stort porträtt på henne då. Och då frågade jag henne om hennes politiska arv skulle bli att hon blev den som tog Centerpartiet tillbaka till Socialdemokraterna. Och hon blev ju väldigt irriterad över den frågan och sa att nej, jag ser det här som en parentes i Centerpartiets historia.
Och det du egentligen sa var, du Annie, fattar du att du håller på att bli Olle Johansson? Det är den största förolämpning man kan framföra till Annie Lööf, tänker jag.
Ja, det vet jag inte. Det var inte det jag menade. Jag var bara intresserad av, för den handlade om att hon hade varit partiledare i 10 år. Jag satt och funderade över vad kommer hennes arv att bli.
Ja, det är ju en bra fråga.
Man trodde ju att det skulle bli den som den nyliberala statsministern. Det är ju det hon själv gärna ville se.
Mm.
Hon kanske tänker sig att hennes arv blir den som gör Socialdemokraterna mer liberalt. Det är så hon kommer formulera det själv i sina memoarer.
Jo, men då har hon gått, om vi ska jämföra historiskt, då har hon i sådana fall gått från att vara den nya Gösta Bohman som liksom driver en ny liberal våg över landet till att bli Bertil Ohlin. Försöka påverka socialdemokratin att inte röra sig för mycket åt vänster.
Ja, det är ju futtigare.
Det skulle inte folkpartister säga. De skulle aldrig säga att Bertil Ohlin var futtigare än Gösta Bohman. Men absolut.
I alla fall, om vi ska ta oss in till det här årtusendet.
Okej.
Vad kommer vi få se för konsekvenser nu av det här vägvalet?
Nej, men det är ju bland de unga som det är intressant. Och den här partiledningen, det var väl det som var min poäng, vet ju verkligen hur det förr har gått till när studentförbundet och ungdomsförbundet liksom börjar argumentera emot. Och det gör de ju verkligen nu. Nu liksom tycker de ju att vi kan inte hålla på så här. Och det är ju, nu är vi ju med och slår sönder pensionsgrupper och underminerar liksom.
Va? De tycker inte att de slår sönder. De är de enda som talar om pensionsgruppens vikt.
Absolut, det gör de. Men, jo, men de börjar ju de unga i någon slags argumentation om att vi får hålla oss till regelverk eller till någon slags praxis som fungerar. Centerstudenter i Stockholm twittrade ju efter de här händelserna förra veckan att de kommer limma fast sig utanför riksdagen tills Centerpartiledningen börjar följa budgetpraxis igen. Sen har de också lagt upp en bild på en ung centerpartist som limmar fast handen mot riksdagens granitvägg.
Det finns ju någon slags idé bland moderater, men jag tycker också man hör det bland politiska journalister och sådär, att när Annie Lööf slutar, då kommer Centerpartiet går tillbaka till sitt gamla gäng.
Du tror inte på det? Du vill vara konträr.
Inklusive
här.
SD då? Ja. Alltså då kommer man acceptera SD-stöd på något sätt.
Då kommer man bli Johan Persson.
Ja.
Mm.
Jag tycker bara att alltså de man pratar med i Centerpartiet, även om de som kan vara kritiska mot partiledningen och så, är liksom, även i dem sitter det väldigt djupt att man inte vill på något sätt samarbeta med Sverigedemokraterna. Att det är det mest otänkbara. Så att jag är osäker.
Ja, och så måste ju Centerpartiets väljare ändra sig. för att det här skulle kunna ske? Eller att de ska byta väljare igen då?
Alltså att få väljare att ändra sig, det är ju inte så svårt. Alltså väljare följer ju sina politiker mer än vad politikerna fattar själva.
Ja.
Så det tror jag inte det är hela världen.
Generellt.
Men jag undrar om man får partiet med sig. Eller vad som, ja. Jag är inte så säker på att det är så självklart att det handlar om att bara byta ut partiledningen. Som jag vet att det finns moderater som går runt och fantiserar om.
Ja, men lägg av nu. Alltså så här. Du och jag snackar ju med varandra.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Ja, men för oavsett Centerpartiets framtid och post Annie Lööf så handlar ju det här ändå om valet.
Själva valdagen i september.
Ja,
hur det ska
september.
Gå då.
Och jag tycker att vi är i en fas nu där man känner att det händer väldigt mycket som påverkar valet. Det har blivit mycket mer spännande. Det är mycket otydligare vad som kommer hända. Små saker verkar påverka. Mm. Det kom en Ipsos i veckan som var intressant.
Där är ju i de här avrundade talen då, Liberalerna lika stora, 5%, som Centerpartiet. Miljöpartiet är under spärren, vilket alltså skulle innebära att Ulf Kristersson har enligt den där mätningen 185 mandat i riksdagen, medan Magdalena Andersson har 164.
Och Liberalerna vinner ju också centerväljare, vilket verkar vara det som de nu bygger sin valstrategi på.
Fast är det verkligen utrett i vilken utsträckning Liberalerna vinner centerväljare?
Jag läste det i artikeln i alla fall.
Där är juryn fortfarande ute, tror jag. Men
Liberalerna säger när de ringer en för att prata om sin fina valstrategi, som ju går ut på att locka medelklassväljare, om du har missat det.
Jag har hört Persson och Persson säga det.
Ja. Mm. Då säger ju de att i deras interna mätningar så ser de att alltså liksom de flesta som står och väger av centerväljare väger mellan S och C, men att det ändå finns typ 20%. Jag måste öppna här. Mm.
Då vill jag bara passa på att säga att de folkpartistiska eller liberalpartistiska...
En fjärdedel eller en tredjedel av centerväljarna säger Liberalernas mätningar. Säger Liberalerna att deras mätningar säger.
Det var just det som var min poäng. Då vill vi verkligen betona här att de liberalpartistiska internmätningarna är ju kända för sin osedvanliga träffsäkerhet och pålitlighet. De är ju de bästa mätningarna, bättre än alla andra. Ja.
De passar ju oftast Liberalernas agenda.
Nåväl. Kommer du ihåg den tiden det är ju bara ett eller två år sedan, när de höll på med sina mätningar, först för att liksom få Nyamko Sabuni vald, sen för att få Nyamko Sabunis strategiska vägval. Ingenting av dem liksom siffror som de hade och som utlovades ge ett visst resultat. Ja, det gav aldrig det resultatet.
Så är det, och det finns ju också någon slags ironi i liberaler, de principfasta, de som känner politik liksom in på sklättet, att de ägnar sig åt det här.
Det våtaste fingret i luften.
Ja. Men min poäng var i alla fall bara att säga att det spelar roll vilken väg mittenväljarna går.
Ja, och läget är ju verkligen helt annorlunda. Tänk på, det är inte många veckor sedan det var stora SCB-mätningen. Då vi satt här och, precis som alla andra, var i någon slags diskussion om konstigt, men det, opinionssituationen verkar ändå låst. Det finns en liten övervikt för Magdalena Andersson och den består vad som än händer. NATO, pandemi, energikris, whatever.
Mm. Det som också händer just nu.
Men så är det ju inte alls nu.
Som också är aktuellt idag och som också spelar roll för hur den här valrörelsen kommer, vad säger man, spela ut.
Ja.
Vad partierna kommer ägna sig åt.
Ja.
Det är ju det ekonomiska läget,
ja,
och inflationen och räntorna.
Ja, det definierar ju de fortfarande som att det blir ett plånboksval. Och högern, åtminstone liberaler och moderater, börjar ju då prata om att nu måste det sänka skatter.
Men har du sett Johan Ingerös Twitter? Den där han twittrar om är ju plånboksfrågor.
Det är Kristdemokraten.
Ja.
Jag fascineras bara av att det här är liksom som en konsumenttävling. Och det tror jag, ett, kanske inte är det bästa sättet att vinna valet. Och två, så tror jag att den ekonomiska utvecklingen snabbt kommer göra det till en mycket större sak än att hjälpa konsumenter.
Man pratar ju mycket om de lättrörliga väljarna, men det är ju, man kanske borde prata mer om de lättrörliga partierna. För nu tävlar alla om vem som kan ge mest till den stackars lidande medelklassen som får räntehöjningar på sina bostadslån. Det var inte länge sedan alla pratade om männen på landsbygden.
Nej, men det är ju också något i att tittar man ut och ser på en del prognoser och så är det ju inte lite jobbigt för en del väljargrupper, utan det som väntar i ett liksom pessimistiskt scenario är ju någon slags ekonomiskt moras. Stagflation, risk
för... Vill du förklara vad stagflation är?
Ja, det är att man har inflation samtidigt som det är hög arbetslöshet och det finns liksom inga traditionella medel att ta sig ur en sån situation. Du har hela liksom brist på komponenter och leder och ett krig. Du har liksom, jag vet inte. Jag tycker det är intressant. Konjunkturinstitutet kom i veckan med en prognos och där sa de, det blir bara en vanlig lågkonjunktur.
Mm.
Då har ju alla scenarier där det finns någonting annat än omfattande ekonomiska problem försvunnit från bordet.
Väldigt många har ju haft det ekonomiskt väldigt bra väldigt länge och minns inte ens när det inte var bra.
Utan då är, alltså Konjunkturinstitutet ska då tolkas som något slags positivt. Att, ja, men nej, det blir inte så farligt. Det blir bara en lågkonjunktur. Och det är ju inte de här partierna riggade för inför det här valet. Att det skulle vara ett val som handlar om ekonomi, krisbekämpning och hur man ställer sig till det. För vi kommer ju också från en period på åtminstone 2 år där krisbekämpning har varit synonymt med ösa ut pengar över företag eller en väljargrupp eller olika, inte okej, svångremmen, vi måste spara här, förstår ni, det kommer inte vara roligt att vara konsument och medborgare i det här landet men, de närmaste åren, men om vi hjälps åt så kan vi ta oss igenom det här. Det har jag inte hört någon säga.
Framförallt så är det ju partier och generationer i partier som bara har ägnat sig åt kulturkrig.
Ja.
I nästan 10 år.
Ja.
Och inte vet något annat om politik än kulturkrig. Inte kan någon annan skala.
Var är Anders Borg?
Och det blir intressant att se om man kommer då göra även ekonomin till en kulturkrigsfråga. Eller till en fråga som rör integration, migration.
Ja.
Det är ju absolut görbart. Det har ju inte minst Sverigedemokraterna visat. Och så kanske det kommer... Det kanske blir det för att det är det de kan och det är det de... förstår. Här spelar ju också energikrisen in i den ekonomiska utvecklingen och det är ju politiskt intressant också eftersom det är en fråga som ganska tidigt svetsade samman Ulf Kristerssons gäng.
Ja.
Men är svår på den andra sidan.
Det där är en så spännande, eller det är typ exempel på när folk säger det är för mycket politiskt spel. Det är för lite politiskt innehåll. Det kan man ju hålla med om ofta. Men de här två sakerna hänger ju ihop. Hela energipolitikens återkomst i liksom svensk politik hänger ihop med att Centerpartiet efter januariavtalet försvann från den traditionella högersidan. Det fanns inget antikärnkraftsparti kvar där.
Och,
vilket gjorde att de hade möjlighet att driva på det här. Och egentligen så deras liksom kärnkraftslobbyism har ju kommit igång innan energikrisen var en verklighet.
Och blir ju nu uppenbart jobbigare och jobbigare för regeringen. Alltså om man tänker hur Magdalena Andersson lät när hon höll sitt installationstal i Göteborg, ja, i november. Då var hon ju spydigt hånfull mot idén om ny kärnkraft.
Ja.
Och igår skickade hon ut Annika Strandhäll och Kashia Farmanbar att öppna upp.
Öppna upp åtminstone för förlängning av befintlig och att prata lite finare om kärnkraft.
Och
kanske liksom, vi kanske ändå kan utreda sådana här små moduler som högern pratar om.
Mm. Och de vill ha gemensamma samtal då, blocköverskridande samtal. En ny energiöverenskommelse är väl tanken att det ska mynna ut i efter nästa val vill de ha dem. Och man skulle ju, om man vore cyniskt lagd, kunna se detta som ett sätt att försöka begrava en ganska jobbig fråga inför valet.
Det är väl det minsta man kan säga. Det kommer de ju inte lyckas med. Det kan man ju också säga på förhand. Så det är väl att stämma lite grann i bäcken.
Man kan peka på detta när man får en fråga.
Ja, men inte får man stopp på den här frågan. Och man får ju absolut inte bort den från valrörelsen. Det kommer de inte lyckas med.
God morgon, god morgon och välkommen till den fantastiska plats som kallas för Almedalen. Almedalen.
På tal om valet, ja, så är det ju också Almedalsvecka.
Det är det.
Snart.
Supersnart. Förkortad i år.
Jag har, måste jag säga, inte varit så här peppad på att åka till Almedalen sen första gången jag var där. som var 2007, tror jag.
Varför är du så peppad på detta?
Nej, men det har varit pandemi. Man har inte varit där.
Nej.
Jag var inte heller där året innan pandemin. För att då var jag jätteless på Almedalen. Och kände att jag stod inte ut med att åka dit.
Så du har glömt bort det här att man aldrig hittar någonstans att äta. Hur liksom vinden, de kalla dagarna och det snea regnet som kommer in från havet.
Jag älskar snett havsregn är min livsluft. Det är där jag kommer ifrån.
Och
det
finns inget underbarare. Efter så här Almega som bara tar över.
Nej, men grejen är så här. Det är förkortat. Det är ju 4 dagar. Partierna delar ju på dagarna. Men det är också, folk satsar ju mycket mindre. Det är ju i princip inga medier som har, alltså det som har varit jobbigt med Almedalen har ju varit att det har blivit ett himla mycket ett jippo där varje mediehus har ett tält där de håller på att stå och prata om saker istället för att bevaka saker.
Och Volvo har det största tältet där de säljer Volvo-bilar.
Och nu kommer ju Svenska Dagbladet har ingen scen, Sveriges Radio har ingen scen, Aftonbladet har inte sitt stora tält. Det kommer vara, Expressen har givetvis kvar sin husbil eller whatever. Men, och sin geting antar jag som kommer gå i parad. Men det är nedskalat och det är ju det man har drömt om. Och det bästa med Almedalen är ju att få träffa människor.
Ja.
Och därför så har den här podden ett mingel.
Åh, just det.
På Svenska Dagbladets innergård på tisdag kväll 8:00. Och vi vill såklart jättegärna att våra lyssnare ska komma dit. De som befinner sig i Visby den här veckan. Men alla kommer inte få plats.
Så det är någon slags först-till-kvarn-system?
Det är ett först-till-kvarn-system. Det finns några exklusiva platser till det här minglet för våra lyssnare. Och vill man komma på det så mejlar man till almedalen2022@svd.se.
Har vi bussar
så i ett ord, alltså Almedalen och sen 2022@svd.se.
Har vi bussar så vi kan få en allsidig social sammansättning?
Och man får också, om man blir en av dem som får en biljett så får man också ta med sig någon. Man får en plus ett, så man behöver inte gå själv.
Det låter supertrevligt, oavsett om vi har bussar eller inte.
Och om jag fattar inte att det här skämtet är så konstigt. Det är ju ingen allsidig sammansättning i Almedalen. Var det som var skämtet?
Nej, det var bara ett skämt om först till kvarn, kösystem, jaha, skolpolitiken, ja, bussningen.
Ja, men jag förstår. Men om ni vill höra fler av Torbjörns skämt live, så mejla almedalen2022@svd.se.
Nej, men jag är inte född att stå på en scen och DJ-battle.
Nu ska du bara titta alltså.
Ja, nu ska jag dricka och titta.
Regeringssidans underlag, alltså socialdemokratiska sidans underlag, håller ju på att krackelera.
Mm.
De har ett parti under spärren. De har ett samarbetsparti som under mandatperioden drömde och trodde om att de skulle vara på 12% plus vid den här tiden inför valet. Och nu ligger på,
är vi på Centerpartiet nu?
5-6. Så det är Centerpartiet, ja, precis. Och ingen rörelse kring Miljöpartiet skönjes. Förutom att så här, socialdemokraterna man pratar med börjar så här, oh, men vi får väl stödrösta in dem då.
Ja, alltså jag vill ändå säga att i senaste Sifon som publicerades i Svenska Dagbladet så det var det en signifikant ökning för Miljöpartiet på 3,4%.
Ja.
Det är ju fortfarande under spärren, men det är ju en bättre siffra än vad de har haft, och det är ju där, ja, Liberalerna låg innan de tog sig över spärren. Men då vill jag bara säga, om jag hör att du drar efter andan, men
säg du.
Det intressanta är ju att okej, Miljöpartiet fick en bra siffra i veckan. Har du sett någon miljöpartist prata om den? Har du sett dem vara ute och Johan Persson jubla?
Nej.
Har du sett dem skämta om folköl? Och
Nej,
men för det är så konstigt. De är så otroligt osynliga.
Ja, och de vill heller inte. Alltså 3,4, det riktiga tunga argumentet för att det är någonting är ju att det börjar ju närma sig den där kritiska punkten där folks stödröstande inte är att kasta rösten i sjön.
Ja, plus då att ett parti som har svårt att få folk att ställa upp på listorna, som har tynande lokalföreningar, som inte längre har en massa regeringstjänstemän utan en ganska liten riksdagsgrupp. Borde inte de ägna sig åt pepp? Men borde de inte försöka få upp någon slags energi kring sitt parti? Det enda jag har sett miljöpartister prata om den här veckan är den där Jan Emanuel Johansson-videon.
Vad var det för något?
Ja, men det är ju ett videoklipp där han har typ bundit fast en person och skriv med en skylt där det står jag röstar på Miljöpartiet. Att det är någon slags
Alltså en död person typ. Alltså förlåt att jag frågar, men jag betraktar inte Jan Emanuel Johansson som en central karaktär i svensk politik, så jag har inte riktigt koll på vad han håller på med.
Ja, men den kallas för en likvideo, och han har pratat om den, att han säger att det är ett skämt när han har fått frågor från medier.
Ja, så var det. Tjena.
Det är liksom en fastbunden, inplastad person. Där det står så här, jag ångrar att jag röstade på Miljöpartiet.
Okay.
Det är ju givetvis osmakligt. Men
det är ju
miljöpartister har ägnat så otroligt mycket tid på sociala medier att försöka få socialdemokrater att ta avstånd från det här och försöka få partiet att kommentera detta. Jag har till och med blivit kontaktad av personer nära språkrören som vill liksom diskutera detta eller prata om Jan Emanuel, och är han verkligen medlem i Socialdemokraterna? Och man känner, sluta med gamla offermentalitet.
Jag tänker ju mer jag tänker på Miljöpartiets situation, så känner jag, det är ju inget parti längre.
Alltså jag kan förstå att uppenbarligen så är miljöpartister och känner sig utsatta. Alltså det finns en stor ilska mot det partiet. De är väldigt utsatta för hot och annat. Jag vill inte förminska det. På något vis. Men valstrategiskt tänker jag att det kanske inte är så smart att lägga all sin energi på det. Det är lite som under flyktingkrisen 2015 när de hela tiden signalerade att det var jobbigare att vara miljöpartist än att vara flykting.
Ja, men framförallt så får de ju, det är ju inte som att de har någon gemensam. Jag kan inte ta mig vidare utan att säga det som du vill ha som ditt unika, för det är det enda jag har att säga om det här, och du har massor av saker att säga.
Ja, men säg det då. Ja, kan du säga de där gamla, och så kan jag säga de där jag har pratat med på sistone då. Mm?
Jo, men och det är någonstans menar att det är så konstigt, eller det är nästan som att det inte är ett parti alls längre. Alltså i alla andra partier som börjar krisa så hör man ju både utåt och internt hur veteraner kliver in och ändå tar hand om eller bryr sig om sin skapelse. Alltså, när hörde du... Det borde ju finnas någon slags lite liksom krisinsikt och panikkänsla här hos figurer som Peter Eriksson, Maria Wetterstrand, Per Garton, Carl Schlüter, han har ju för sig lämnat partiet, men alltså, han är väl ändå för att Miljöpartiet ska existera i riksdagen på något sätt. Alice Bakunke.
Om inte annat så kandiderar ju fortfarande hans sambo till
riksdagen. Men det är inte som att de kommer ut här och, nej, men, och gör sig tillgängliga för medier, skriver debattartiklar, bryr sig på något sätt. Alltså, de verkar inte vilja att Miljöpartiet ska komma in i riksdagen.
Alltså jag vill ändå säga att Maria Wetterstrand har ju precis börjat göra en podd ihop med Alice Bakunke där de två sitter och pratar. Det är ju partiets två stjärnor.
Jag lyssnade på den.
Hur var den?
Alltså, den handlade inte om att Miljöpartiet behövs i svensk politik i alla fall. Den handlade, så långt jag lyssnade, jag kom nog kanske inte till slutet eventuellt. Så handlar det om olika personliga egenheter och hur de lärde känna varandra och hur de umgicks i Bryssel under pandemin. Inte ointressant eller otrevligt, men som offensiv satsning för att rädda vårt miljöparti, och det är då enligt dem själva enda partiet som kan lösa klimatfrågan, kvar i riksdagen i ett val om, jag vet inte, några veckor. Kändes det inte helt relevant?
Gustav Fridolin har i sina Insta-stories sagt att det är viktigt att Miljöpartiet sitter kvar i riksdagen. Och han har också länkat till där man kan skicka in pengar eller bli medlem.
Så det är där överlevnadskampanjen för partiet har satt igång?
Men jag har lite samma bild som du, måste säga. Jag har pratat med en del personer på sistone som har lämnat, alltså som lämnade regeringskansliet när partiet lämnade regeringen. I olika sammanhang så har jag stött på människor, och det jag tycker de har gemensamt är ju att de väldigt tydligt har gått vidare. De har släppt partiet, och det känns nästan som att en del är mer måna om sin egen karriär och hur man själv framstår än om partiet. Och hur man själv framstår menar jag att man vill inte förknippas med de här jävla losersen som är på väg att krascha och åka ur riksdagen för andra gången. Och det är ju så skulle ju aldrig en sosse hålla på.
Nej, jämför med ett så kallat riktigt parti, till exempel Socialdemokraterna, och så tittar vi på NATO-frågan som nyligen har passerat revy eller fortfarande håller på. Vad gjorde veteraner där? Jo, Margot Wallström, som byggt en politisk karriär på att vara emot NATO, tar på sig rocken, går ut och arbetar och ser till att först till medier lite lätt och sen till medlemmar förankra partiledningens nya linje. Lena Hjelm-Wallén, gammal utrikesminister hon med, ställer också upp i samma sak. Jan Eliasson drar sitt strå till stacken. De gör det som man gör i ett parti när det är jobbigt. Hjälps åt
har ju, ska man väl säga också, miljöpartister, de har ju en annan syn på politik. De ser ju politik som värnplikt som man ska göra några år och sen ska man kunna lämna. Så det är ju, det här visar ju också på en ganska grundläggande skillnad i partiernas syn på politik och demokrati, tycker jag.
De har inte liksom bytt blod och gått med i sekten och kommer aldrig bli fria från den, men, som socialdemokrater.
Men det man kan säga om de här som nu liksom knappt verkar vilja förknippas med partiet längre är ju att många av dem blev ju aktiva när det var coolt att vara miljöpartist. Det är människor som gärna vill vara coola. Alltså de var inte med på, vissa var såklart det, men många var inte med på tiden då Miljöpartiet, alltså förra gången Miljöpartiet var ett töntigt parti som ingen ville ta i.
I början av 90-talet till exempel.
Ja, och längre än så väl. Men jag är så tidsförvirrad, jag vet inte.
Jag menar ju att de åkte ju ut där.
Ja, nej, men nu pratar jag mycket senare. Alltså början av 00-talet. Ja, mm. Alltså, Ja.
Jag förstår.
Men, alltså, jag tänker, Maria Wetterstrand brukade ju säga att det var, skulle, kommer aldrig vara en merit att ha varit miljöpartist. Man kommer aldrig få jobb på det. Det kommer snarare vara ett problem. Och då kunde man ju tycka, det kunde hon ju säga under partiets faktiskt storhetstid i opinion och i liksom, medial uppmärksamhet. Och då kunde man tycka att det var lite verklighetsfrånvänt från henne. Men det beskriver nog en känsla som en del har nu. Men som du säger, det är ju alltså att Socialdemokraterna börjar prata om hur ska vi fixa stödröster till det här partiet. Det är ju centralt för Magdalena Andersson om hon vill fortsätta vara statsminister. Ja, och, att de inte åker ut.
Och det är ju lite som att Socialdemokraterna kanske är de som mest saknar krisinsikt. Och har gått och tänkt väldigt mycket. Magdalena Andersson är så otroligt populär. Titta vilka fina siffror vi fick i SCB också. Det här är säkrat. Medan verkligheten på många sätt är ju om högern och Ulf Kristersson inte lyckas vinna det här valet, då vet jag inte vilket val de skulle vinna, för förutsättningarna på marken är ju otroligt goda egentligen. Jag menar, Socialdemokraterna har suttit i någon slags regering i 2 mandatperioder. Det är jättesvårt att vinna ett 3:e val. Det är ekonomisk i stor oro. Det är energikris. Det är gängkriminalitetskris. Det finns väl egentligen liksom, det är skolbråk och Socialdemokraterna försöker få skolan till en stor valfråga. Den verkar ju sjunka undan under allting det här. Det finns väl ingen parameter som egentligen talar för att Socialdemokraterna skulle vinna det här valet utom att Magdalena Andersson är populär.
Ja, och att Ulf Kristersson inte är det.
Ja, jo. Och att Ulf Kristersson har Jimmy Åkesson med sig.
Exakt.
Ja. Men, och det här vill jag då ägna en liten stund åt självskryt. För minns du att jag sa det här för 2 eller 3 veckor sedan i den här podden?
Att du, något elakt om Ulf Kristersson?
Nej, att högern kommer vinna. Jag avskyr ju spekulationer och framtidsutsikter. Alltså det här spåkulet delen av vårt jobb. Men högern kommer vinna.
Jag minns inte att du sa det. Men jag minns, eller jag vet ju att det är som en egen genre som du har skapat. Där du gärna säger så här: för 4 månader hade jag rätt om detta. I en bisats, 7300 tecken in i den här texten. Det var jag som sa det först. Så att jag unnar dig känslan av att du var först med att säga att Ulf Kristersson vinner valet.
Ja, ja. Kul. Tack.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot, ansvarig utgivare Anna Careborg.
Tack för att du lyssnade. Och ta hand om varandra.